Kommer AI att ta våra jobb? Det är säkert en av de vanligaste frågorna gällande AI. De så kallade luditerna på 1800-talet var rädda att olika slags industriella textilmaskiner bland annat skulle helt enkelt ersätta människors arbetsuppgifter och skapa en klass av fattiga arbetslösa människor. Efter det har flera olika slags teknologier väckt liknande oro hos människor som till exempel internet. Och nej, jobb har ju inte försvunnit. Men det betyder inte automatiskt att AI-revolutionen kommer att vara liknande. Kanske världen faktiskt kommer att bli radikalt annorlunda den här gången. Hej, jag heter Isak Rautio. Varmt välkommen till min diskussion med Joakim Tåg, som är programchef på Institutet för näringslivsforskning i Sverige och gästande professor på Hanken. I vår diskussion talar vi om hur AI kommer att påverka våra ekonomier och, ja, vad händer med våra jobb? Låt oss höra vad Joakim har att säga. Joakim, kommer AI att stjäla våra jobb?
Ja, det är ju en väldigt relevant fråga och väldigt mycket forskning pågår ju just om det här. Det man kan säga om tidigare teknologiskiften är ju att det har alltid funnits den här rädslan för att ny teknologi kommer att ta våra jobb. Och jag tror att det är för många tror att det finns ett visst antal jobb, 100, om det kommer ny teknologi så kommer vissa av dem att försvinna och då har vi mindre jobb kvar. Men så är det inte, utan antalet jobb varierar och beror på en massa olika faktorer. Som man ofta har sett vid tidigare teknikskiften är ju att vissa arbetsuppgifter har försvunnit men sen har det tillkommit nya arbetsuppgifter. Så snarare än att jobben försvinner så kommer jobben att förändras. Det tror jag man kan säga på basen av vad som har skett tidigare.
Just det. Man kan kanske jämföra en hel del till det forna printing press, vad är det på svenska? Tryckpressen kanske.
Ja, exakt.
Boktryckande. Det ansåg man ju som en sån teknologi som skulle ändra på arbetsmarknaden och trycka bort arbetsplatser och så här. Och internet kanske var ett liknande fenomen, jag vet inte. Med massa olika slags teknologier. Men finns det ingenting unikt med AI?
Ja, det som jag tycker är väldigt spännande just med generativ AI, det vill säga ChatGPT och det här, är att när man tittar på vilka yrken som är exponerade där så är det väldigt annorlunda yrken och annorlunda sektorer jämfört med tidigare automatiseringen som kom med mjukvara och med robotar som man har sett tidigare. Så tidigare så slog den här automatiseringen mera mot lågutbildade och kanske inte så välbetalda jobb och även mitten av inkomstfördelningen. Men vad man nu ser när man tittar på de här exponeringsmåtten för generativ AI så kommer det att slå mer mot de högutbildade och även mot de mer välbetalda jobb. Och när jag säger att det kommer att slå mot de här så man vet ju inte om det kommer att hjälpa dem eller hjälpa dem. Utan man bara vet att här finns det arbetsuppgifter som kommer att förändras på grund av den här utvecklingen inom AI.
Ja, det säger kanske någonting om oss människor. Vi anser ju kanske att vår kreativitet och våra hjärnor, vårt medvetande och vårt sätt att vara intelligenta är det som gör oss speciella. Men kanske det är våra fingrar och våra händer och det som vi liksom manuellt arbetar som egentligen är svårt att härma med maskinsystem och AI-system.
Ja, visst, robotar har ju ersatt väldigt mycket av det där, men det var ju så att säga en tidigare våg av automatisering. Och det man ser nu med den här generativa AI-vågen som är på kommande och som kom väldigt hastigt i och med att OpenAI släppte ChatGPT, så är ju det att där är ju de manuella arbetarna mer skyddade. VVS-montörer, byggare, läkare, barnmorskor. Det är ju sådana yrken där väldigt, väldigt liten andel av arbetsuppgifterna kommer att påverkas av det här generativa.
Ja, men det finns en sån här slags snobbig elitism där kanske att man tänker att en advokat gör ett mycket mer sofistikerat jobb än en städerska. Medan om man ska försöka härma det här med en robot eller ett maskinsystem så det är ju mycket mer komplicerat att bygga en vänlig och faktiskt effektiv städrobot som kan städa allt möjligt, alla möjliga olika nivåer och golv och så här, versus en advokat som kanske bara ska läsa och tolka papper.
Ja, så är det.
Ja, precis. Men okej, vi hoppar till de här framtidsfrågorna snart. Nu vill jag fråga dig en konkret fråga om det vad vi vet om hur AI påverkar ekonomin och arbetsmarknaden just nu. Hur ser vi AIs inverkan i ekonomin och arbetsmarknaden just nu?
När jag skulle säga överlag så har det ända till november förra året när generativa AI kom och ChatGPT, så har det varit rätt långsam implementering av AI. Och det som har skett nu då, bara senaste året, har ju varit att det har accelererat väldigt kraftigt. Och det har ju också gjort att det finns väldigt få studier där man ännu har liksom kunnat utvärdera och se vad effekterna är. Däremot så har man lärt sig en hel del av sådana olika experiment som man har gjort, där man då slumpmässigt har gett vissa tillgång till sådana här generativa AI-tjänster och andra inte, och då kunna se hur det har påverkat olika typer av arbetsuppgifter.
Just det, vad vet vi om det? Hur har det varit ett hjälp?
Det man vet, och det som jag kanske tycker är det mest intressanta, är att det tynger ihop produktivitetsfördelningen väldigt mycket.
Så det hjälper. Vad betyder det?
Det betyder att om man har olika typer av anställda som är olika bra på sina yrken, vissa är kanske jättebra och vissa är sämre, så har man en stor spridning i vilken kvalitetsjobb och hur snabbt man kan göra det här jobbet. Och vad man ser är att det här generativa AI tenderar att hjälpa de som är lägre produktiva. Det hjälper inte lika mycket de som redan är liksom superkärnor i sitt arbete och är superbra på vad de kan. Det här tyder ju på att det kommer att hjälpa de som har mindre erfarenhet, de som har lägre utbildning, som kommer att kunna ta fatt mycket, mycket snabbare, de som redan kan sitt jobb och har mycket erfarenhet inom jobbet.
Just det. Kan vi hoppa lite djupare in i det här, att vem tycker du att det är i risk, eller vad tycker forskningen att det är i riskzonen för en sån här AI-revolution?
Ett nummer som man hade räknat ut för amerikanska ekonomin, som nu är relativt sett lik den vi har här i Norden, så är att ungefär 4 av 5 jobb kommer att se åtminstone 10% av sina arbetsuppgifter påverkade av generativa AI. Mm. Okej, så den här siffran säger att det är rätt stor sannolikhet att just ditt jobb kommer att ha en liten, åtminstone en liten andel av arbetsuppgifterna som du kan göra då bättre med hjälp av generativa AI. Sen visar den här samma studien då att 1 av 5 jobb kommer att se mer än 50% av sina arbetsuppgifter påverkade av generativ AI. Så det här säger du att ett mindre antal, 20% av jobben, kommer att se en större andel av sina arbetsuppgifter påverkade. Men de här siffrorna säger ju också att det här är ju ingen total apokalyps som kommer här. Utan det är ju handlar snarare om att vi kommer att få lära oss ett nytt sätt att arbeta. Vi kommer att få nya verktyg i jobbet. Och vissa kommer att vara bättre på att använda de här verktygen, vissa kommer att vara sämre. Och det är klart att det kommer att påverka företagens efterfrågan på olika typer av arbetsuppgifter. Vissa kanske kommer att minska, men det kommer också att öka efterfrågan på andra typer av arbetsuppgifter.
Just det. En siffra som har cirkulerats, kanske lite sensationalistiskt, är den här McKinseys undersökning där de sa att 300 miljoner, upp till 300 miljoner arbetsplatser är i riskzonen för att bli ersatta av AI. Hur tolkar du den här siffran? Vad säger den siffran åt dig?
Det som jag tycker är väldigt viktigt när man tittar på de där siffrorna och som ofta syns på de här headlines är dels att de här konsultbyråerna har ju jättestora incitament att sälja tjänster och anpassa sig till det här, så de har jättestora incitament att visa att det här är en stor förändring och de behöver våra tjänster. Det är det första. Det andra är att när man tittar på de här måtten, ofta säger de bara någonting om exponering. Och de säger ingenting om det här är bra eller dåligt för dig i ditt yrke. Det finns vissa mått som gör det också. Men när man pratar om så här många jobb som kanske kommer att försvinna, så pratar man inte om de nya jobben som kommer att komma. Man pratar inte om att samma anställd kommer att få andra typer av arbetsuppgifter och jobba mer med AI-tjänster till exempel än tidigare. Så att prata om att liksom det är massa jobb som kommer att försvinna, det här kommer att leda till massarbetslöshet, så det är sånt prat som vi alltid har haft genom historierna, och det är väldigt sällan det har skett. Det man kan vara lite orolig över är liksom hur snabbt det här går.
Transitionsperioden.
Exakt. Och att vi behöver liksom lära oss att jobba med det. Nu har det snart gått 1 år när de här chattbottarna har varit ute. Och vad man också ser från de här studierna är att produktiviteten ökar ju med 20-30%. Och det är väldigt få interventioner företag kan göra som ökar produktiviteten så mycket. Och det översätts ju också i lönsamhet. Så att många företag har väldigt starka incitament att snabbt implementera den här nya teknologin. Och det kan ju göra att man får en justeringsperiod där det går väldigt snabbt. Och de som inte är på tårna och inte liksom är villiga att använda de här verktygen och lära sig använda dem kan ju hamna efter. Men det ger ju också möjligheter för dem som tycker det är spännande och vill lära sig nytt att liksom ligga på framfronten.
Mm, just det. Det vi vet om ekonomi och de liksom fundamentala antagandena bakom ekonomiskt tänkande. Vi vet ju att människorna kommer aldrig att sluta vilja ha saker. Nya saker, annorlunda saker, unika saker. Och det är kanske det du säger, att vi kommer att hitta nya slags jobb. Och det kommer att skapas ny slags efterfrågan. Hur vet vi, eller vilka slags nya jobb har redan uppkommit på grund av AI?
Ja, men det är absolut mest uppenbara är ju de som kodar de här tjänsterna. Det finns en extrem efterfrågan och jag tror det kommer att finnas i många år framöver en väldigt stark efterfrågan på ingenjörer som kan koda och skriva de här tjänsterna och utveckla de här apparna. Det som är intressant med de här generativa AI är att liksom, det är en sån här man kan kalla det en sån här generell teknologi som internet eller elektricitet eller liksom ångmotorn, som liksom kan användas på väldigt många olika områden. Och när man öppnar upp en sån här marknad så kommer det ju finnas väldigt stort utrymme för specialisering. Just nu så använder vi kanske främst en av de här ChatGPT eller Bing eller Bard eller vad de nu heter. Men det kommer att finnas väldigt stort utrymme för att ha specialiserade program som är väldigt bra på att hjälpa på vissa typer av yrken. Och där har vi ju nu sett en explosion av entreprenörskap och den sektorn skriker ju bara efter kodare som kan jobba med de här typer av tjänster.
Just det. Finns det några mindre uppenbara exempel som du har kommit på? Någon sån här ChatGPT-promptskapare, ingenjörer, sån här som jag har sett någonstans?
Det där var ungefär populärt i ett halvår. Sen lärde ju sig de här, jag menar de här som utvecklar de här chatbottarna har ju väldigt starka incitament att de ska vara lätta att använda. Och om det är svårt att veta hur man interagerar med dem, så om du skulle behöva någon expert däremellan, så är de ju inte lätta att använda med. Så att nu har de utvecklats och blivit mycket, mycket bättre över tid. Men det är ju liksom ett exempel. Jag skulle säga också liksom konsulter som hjälper företag att implementera sånt här. Det är ju liksom... Sen om man ser på vilka sektorer och vilka yrken är mest exponerade, så ser man ju mediasektorn uppenbart och mjukvarusektorn med kodning. Kodning blir ju mycket effektivare med AI-hjälp. Sen har vi också rättssektorn, advokater, går igenom mycket lagtext, det är ju sånt som påverkas mycket. Och sen kundtjänsten. Vi kommer ju alla att chatta med AI i framtiden och vi kommer att gilla det för att produktiviteten kommer att vara hög på precis alla de kundtjänsteleverantörerna. Och sen har vi utbildningssektorn. De här chatbottarna är faktiskt, de är helt underbara på att undervisa. Och vill man lära sig något, så att jobba med en chatbot, så är det väldigt effektivt. Så jag tror vi kommer att se stora förändringar där.
Så det kan ändå hända att i framtiden kommer branscher att ändras, så att vi behöver kanske mindre advokater, till och med betydligt mindre advokater eller betydligt mindre redovisare eller dylikt. Det kan vara möjligt.
Ja, det kan bra vara möjligt, men då kan vi också behöva mer personer som jobbar med att ge AI understöd till dem eller ta fram de där tjänsterna som de behöver. Så att jag tror nog att det kommer att förändra branscher. Jag tror knappast att det här är en apokalyps där en massa jobb kommer att försvinna.
Nej, hoppas inte att det är en apokalyps. Men den här transitionsperioden som vi talar om, den kan vara svår. Eller va? Vad har diskuterats om det? Att om nu plötsligt AI kommer och ersätter eller gör en hel massa jobb orelevanta och plötsligt ska... folk som har jobbat med ett yrke en lång, lång tid och identifierat med det yrket ganska länge och så här, så ska de plötsligt ändra på sitt hela liv med olika slags färdigheter. Hur kan vi underlätta en sån här transitionsperiod för sådana människor?
Alltså det som jag tror är viktigt i sådana här transitionsperioder, och man kan se det på olika nivåer. Dels kan man se det på individnivå. Att ju snabbare man jobbar med att lära sig använda de här chatbottarna till den mån det tillåts inom företaget att man jobbar med dem, desto lättare kommer man att ha det i framtiden. För vad de här är att i princip är det som att du får en personlig virtuell assistent och du måste lära dig jobba med den här assistenten. Och den är jättedålig på vissa saker och sen är den jättebra på andra saker. Och många som börjar jobba med dem tycker ofta att men den kunde ju inte alls det här, se vad dumt svar den gav. Och man behöver lära sig att jobba med det. Man behöver För allas arbetsuppgifter är unika och vi utför de här arbetsuppgifterna på olika sätt beroende på våra egna färdigheter. Så att beroende på vad man är bra på, vad man gillar att göra, hur man arbetar, så kan man ha mer eller mindre nytta av de här chatbottarna. Och om man tänker från ett företagsperspektiv så tror jag det är väldigt viktigt att man dels funderar på att kan vi använda det här av våra anställda och hur kan jag liksom ge stöd till mina anställda för att arbeta med de här typerna av verktygen. Och är det här någonting som vi nu ska göra in-house eller är det någonting som vi ska köpa in? Och hur kommer det att se ut i framtiden? För om man inte hänger med i den här transitionsperioden, både som individ eller som företag, så kommer man att ramla efter alla andra som är längre fram. Så jag tror det är väldigt viktigt att ha med sig att ju snabbare man börjar med det här, desto bättre. Och liksom, är du i ett yrke där många av dina arbetsuppgifter kommer att ersättas, så att, liksom, man kan bara förlora på att hålla ut och inte experimentera och testa med hur de här tjänsterna de kommer att användas. Och vet man inte hur de kan användas i ens eget yrke, så kan man ju fråga chatbotten. Den är väldigt bra på att ge svar på hur man kan förändra sitt yrke med dess.
Menar du det där? Är du säker? Alltså är det på riktigt sant?
Ja, så är det.
Okej, så om jag frågar ChatGPT att vad är framtiden av podcasting eller radioyrke eller media eller producerande eller något sånt här, så kan ni ge ett ganska bra svar?
Ja, den kan ge ett rätt bra svar. Det som den är speciellt bra på är om du ber den agera. Så att jag liksom agerar som en jobbcoach för mig. Jag jobbar i det här i mina arbetsuppgifter i mitt yrke. Hur kan jag använda mig av chatbottar för att förbättra mig själv i mitt yrke? Så kommer du få rätt bra svar.
Okej, okay, wow. Okej, okay, på tal om det där, vilka slags nya kunskaper kommer att vara nyttiga i den framtida arbetsmarknaden där AI finns överallt?
Jag har inte sett mycket forskning kring det där, men en sak som jag tror överlag är viktig i sådana här transitionsperioder är just den där nyfikenheten att pröva någonting nytt och vilja hålla sig på teknikfronten. Jag tror sådana som har den egenskapen eller vill att göra det kommer att klara sig bättre framöver. Initiativrikedom och sånt kommer ju också. Jag menar, det här att generativ AI kommer att det ser ut som att den kommer att göra det lättare att komma ikapp dem med 10 års erfarenhet i branschen, så att säga. Även om man inte själv har en utbildning. Så det öppnar ju verkligen upp för att om man är initiativrik och verkligen vill någonstans, du behöver inte längre den där utbildningen och du behöver inte längre den erfarenheten, utan med hjälp av AI så kanske du kan komma till samma nivå på 2 år istället för 10 år. Men att ha det där egna drivet och den där drivkraften och liksom viljan att göra det där tror jag kommer att vara viktigt.
Just det, okej. Okay. Vi har kanske snuddat den här frågan, men bara så här rakt ut fråga dig, vilka kunskaper och vilka färdigheter tror du att kommer att föråldras på grund av AI?
Oj, det är en bra fråga. Det som man ser är ju också att det här generativa AI tar repetitiva arbetsuppgifter och också tar tråkiga arbetsuppgifter. Det finns studier som visar att man är mycket mer nöjd med sitt jobb och man tycker att det går snabbare. Och liksom allt de tråkiga och repetitiva delarna har jag nu kunnat outsourca till en AI. Så att på basen av det så kan man väl säga, om man gillar repetitivt jobb och är väldigt bra på att liksom få system i det, så är det kanske några kunskaper som inte är lika relevanta längre. Sen om jag ser på mig själv till mitt eget yrke, jag är ju forskare. Jag har investerat väldigt mycket energi på att bli bra på att skriva på engelska. Och det har tagit mig 10 år till att bli väldigt bra på att skriva på engelska. Och nu liksom så kommer de som blir klara nästa år från doktorandprogrammet att kanske kunna bli lika bra på ett halvår eller ett år. Så det är ju klart att den investeringen för min del skulle kunna göras mycket investerare. De som nu kommer ut kan göra det mer effektivt än vad jag gjorde.
Menar du alltså att de kommer att ha ett verktyg som får dem att verka som om de är duktiga på att tala engelska?
Ja, exakt. Eller vad det gör ju att du kommer min erfarenhet är att du kommer snabbare till 70%, 70-80%. För att liksom ta det till 100% krävs en massa liksom erfarenhet fortfarande. Ja. Men du kommer snabbare upp till 70% av kvaliteten. Och det är ju samma sak man ser i de här studierna av kundtjänster, och man har studerat mellanchefer som ska göra rapporter och sånt här, att liksom få det där första draftet på rapporten eller första mejlet ut liksom till 70% av kvaliteten, det får du liksom på nolltid. Och liksom att ta fram det där första utkastet och sånt där, det är ofta något som tar väldigt mycket tid. Man kanske liksom, det är jobbigt, man vet inte exakt hur man ska tänka. Men det är det som de här generativa AI-tjänsterna kan hjälpa till väldigt mycket. Men för att liksom ta det till 100% och verkligen världsklass, så behöver man fortfarande den där erfarenheten.
Just det. Vilka kunskaper och färdigheter tror du att kommer att vara universella genom tiden? De har varit viktiga förut, de är viktiga nu, och även i en värld med AI kommer de att vara viktiga.
Nej, om man tittar så här trendmässigt, så finns det ju studier som har tittat på att ja, men hur viktigt det är att du är smart, att du har högt IQ, och hur viktigt det är också att är dina liksom sociala kunskaper. Och man har sett sådana här långsiktiga trender, att ju mer digitalisering som har skett och ju mer vi har övergått från, liksom, mot en tjänstesektor, desto viktigare har de här sociala bitarna blivit för att man ska nå framgång på arbetsmarknaden. Och jag tror det här är definitivt någonting som antagligen kommer att fortsätta. Att det är sociala kunskaper som kommer att bli fortsatt viktigare än de här liksom råa IQ-brains.
Just det. Tror du att AI kommer att påverka klyftan mellan de rika och fattiga, både gällande personer och kanske till och med länder, de som äger maskiner och de som jobbar för maskiner?
Jag tycker det här är en väldigt spännande fråga, och vi har källforskning som vi ska dra igång för att titta på just den där frågan. Om man tittar på just den här forskningen, som vad som händer med att det hjälper de som är mindre produktiva och de som har lägre utbildning och mindre erfarenhet, hjälper det här mera? Det skulle ju liksom tala för att vi kommer alla bli mer jämlika, och kanske då att vi kommer att kunna tjäna lika mycket allihopa. Samtidigt så finns det en väldigt stor oro från att, jag menar, grundläggande teorin säger så att ja, men nu har vi en ny teknologisk förändring, produktiviteten för företagen ökar, de tjänar mer pengar och en del av de här vinsterna delas med anställda i termer av högre löner. Men det kan ju hända så att de här vinsterna stannar i fickorna hos de här AI-bolagen, Elon Musk eller Google eller Microsoft. Och det liksom faller inte tillbaka till löntagarnas fickor. Så det är en väldigt svår fråga att säga. Liksom, kommer det här att leda till ökad eller minskad inkomstjämlikhet? Det man kan säga när man tittar på mellanländer, någonting som jag tycker är väldigt viktigt, är att det här är produktivitetshöjande, det här är ny produktivitetshöjande teknologi, och vi i de nordiska länderna, kanske speciellt i Finland, har haft jätteproblem med produktivitetsutvecklingen. Mm. Och ju snabbare finska företag kan implementera de här teknologierna, desto större chans är det ju att man liksom klarar den globala konkurrensen. Och då är det ju lättare för oss att behålla jobben och behålla den, liksom, de högavlönade jobben hemma i Finland, istället för att de går till jobb utomlands. Så jag skulle säga överlag, så tror jag att i Norden är man väldigt väl positionerad. Men det här är ju ett race nu, och den här transitionen sker väldigt snabbt. Så jag brukar själv försöka prata väldigt mycket när jag träffar företag om just vikten av att det här är global konkurrens. Att vi måste nu göra det här, man kan liksom inte vänta. Utan det handlar om att investera i AI nu och verkligen göra om sin business och lära sig arbeta med de här verktygen.
Så Joakim, du som forskare i ekonomi och som människa, hur ser du framtiden av AI?
Jag tror att jag är väldigt optimistisk i det flesta, och också optimistisk i teknologiska förändringar. Jag tror att det som är väldigt viktigt, och som man börjar se mer och mer diskussioner över, att de beslut som vi tar på samhällets nivå om vi kan påverka teknologiska utvecklingen, och vi kan påverka på hur de här vinsterna från teknologiska utvecklingen fördelas i samhället. Och jag tror att det är en väldigt viktig diskussion som vi måste ha. Hur reglerar man de här techbolagen? Hur ser arbetsmarknadsregleringarna ut? Vad får ske? Vad får inte ske? Liksom. Och jag tror det är en diskussion som vi säkerligen kommer att kunna ha de närmaste 10 åren. Men jag tror det är viktigt att inse att det här är inte någonting att liksom, teknologiska utvecklingen finns där och vi får anpassa till den. Vi kan faktiskt styra den. Det finns teknologisk utveckling som självutcheckningskassor som liksom ersätter jobb, och det finns teknologisk utveckling som skapar nya jobb. Och vi kan välja att understöda den ena över den andra. Jag tror det kommer att vara väldigt viktiga år här framöver, närmaste 10-20 åren, i termer av hur vi reglerar olika marknader och hur vi anpassar oss till den här nya teknologiska utvecklingen.
Yes. Om det är så att den här klyftan verkligen kommer att hända, att de fattiga kommer att bli fattigare och de rika kommer att bli rikare. Hur kan vi motverka det?
Ja, det är en mer allmän fråga om hur arbetsmarknadsregleringar ser ut.
Mm.
Hur man reglerar olika techföretag. Tillåter man dem att bli väldigt stora eller använder man konkurrenspolitik för att behålla konkurrensen på marknaden? Jag tror att i väldigt olika länder så ser arbetsmarknaden också väldigt olika ut. Arbetsmarknaden i USA ser väldigt annorlunda ut jämfört med arbetsmarknaden som man har i Sverige eller Finland med kollektivavtal och liknande. Så att jag tror att den här teknologiska utvecklingen kommer också att slå väldigt olika mot olika länder.
Just det. Om stora techbolag kontrollerar starka AI-system som vi alla använder och applicerar, hur kan små startups klara sig i den ekonomin och vara konkurrenskraftiga? Eller kan det till och med hjälpa små företag att bli konkurrenskraftiga?
Det som jag tycker har varit väldigt intressant med det här är att det har funnits en väldigt stor diskussion kring sådana här data portability-lagar och så här, för man har varit väldigt rädd om att de här stora teknikjättarna har en massa data och det här gör att det är väldigt svårt för konkurrenter att komma in och utveckla olika typer av tjänster. Men sen visade det ju sig att alla de här algoritmerna bakom de här chatbottarna, de var ju tränade på internet.
Mm.
Så de var ju tränade på gratis data. Och dessutom så släppte man de här algoritmerna som öppen källkod. Så att det har ju lett till en enormt snabb innovationstakt nu, där vem som helst kan gå ut och träna sin egen chatbot på sitt eget material. Så just nu har vi ju sett en väldigt stor explosion av småföretag som försöker konkurrera med de här stora jättarna. Däremot så använder de sig av någonting som kallas human reinforcement learning, det vill säga att ju mer du använder deras tjänst, desto bättre blir den.
Mm.
Och det är ju klart att det arbetar nu väldigt mycket för OpenAI som har ChatGPT som är den absolut största tjänsten. För ju mer som använder den, desto mer svar får de på vad som är rätt och vad som är fel, och desto bättre kan de optimera sin algoritm. Däremot så kan man ju reglera de här bolagen, till exempel tvinga dem att visa hur algoritmen fungerar. Och om de gör det så försvinner ju den fördelen totalt. Så jag tror att konkurrenslagstiftningen där har man väldigt ett verktyg man kan jobba med väldigt mycket för att liksom jämna ut spelfältet och motverka de här teknologijättarnas makt. Man har ju sett att i Europa har man varit mycket bättre på det än i USA.
Mm, just det. Om du skulle sammanfatta dina tankar, hur ser du att AI kommer att påverka ekonomin inom de nästa 10 åren?
Nej, men jag tror att vi kommer absolut att se att arbetsuppgifter förändras. Och de flesta av oss kommer på något sätt att använda AI. Man kanske inte kommer att märka av det, utan det är så att i Word så kommer ett litet GM upp och sen frågar den, vill du att jag skriver klart den här paragrafen åt dig? Och då har man ju använt AI, men det är ju i det programmet som man är van att arbeta med. Eller att man använder Gmail och sen liksom finns det en knapp man trycker på och så skriver den klart e-posten. Eller att man får en PowerPoint-presentation från sitt dokument färdiggjort i PowerPoint. Och det är ju ett sätt som vi kan börja jobba med de här verktygen. Det vill säga att de blir då integrerade i de verktygen vi använder redan i dagens läge. Så jag tror att absolut om 10 år så tror jag att de flesta av oss kommer att jobba med sådana här AI-verktyg, vare sig vi är medvetna om att det är AI-verktyg eller inte.
Okej, så enligt Joakim finns det ingen omedelbar orsak att säga att AI skulle vara en fullständigt annorlunda variabel i vår arbetsmarknad. Vi människor kommer antagligen alltid att hitta på nya saker att göra, för att det finns alltid något nytt som vi vill ha. Men AI kommer sannolikt att ändra på arbetsmarknaden. Bland annat genom att skapa en ännu högre press att lära sig nya kunskaper för att hållas relevant. En AI-orsakad transformering av vår ekonomi kan bli svår för många av oss. Dessutom kan AI ändra på ekonomin på flera andra sätt. Bland annat genom att förstärka koncentrationen av kapital och konkurrenskraft. AIs inverkan på våra ekonomier är ett mycket viktigt ämne att forska nu och i framtiden, om vi vill se till att den fungerar på ett sätt som fyller våra krav. Men mer långsiktigt då? Det är svårt att säga om vi någonsin kommer att leva i den värld som Elon Musk föreställer sig, där AI kan göra precis allt det människan kan göra men bättre. Och vår tid kommer att kunna användas för hobbyn och frivilligt arbete och så vidare. Redan det att det inte är helt omöjligt är en otroligt spännande tanke. Tack att ni följde med. Vi ses i nästa avsnitt.